Välkommen till podcasten Tala ur skägget, din tröskel i åsiktskorridoren.
Idag gästas vi av Jojje Olsson. Jojje är en svensk frilansjournalist, fotograf och författare. Jojje är sedan flera år bosatt i Taiwan men har bott många år i Peking i Kina. Han har skrivit ett par hundra artiklar för över 100 svenska tidningar och magasin och har gett ut 3 böcker om Kina samt driver nyhetsbulletinen och bloggen In Beijing. Jojjes journalistik är koncentrerad på Sydostasien med huvudfokus på Kina. Jag tänker att vi börjar med att du får berätta lite om dig själv och din resa du har gjort från Sverige till där du är nu.
Tack så mycket. Jag som sagt är bosatt på Taiwan nu och jag har bott i Asien egentligen sedan 2007. Till en början så pluggade jag kinesiska i Peking och efter det så pluggade jag journalistik i Hongkong. Mellan det så hade jag en termin på JMG i Göteborg, journalistutbildningen där. Men mitt mål, mitt intresse var att rapportera om Kina och då insåg jag att journalistutbildningen i Sverige var mer inriktad på svenska förhållanden. Rapportera om svensk politik och så vidare. Så jag letade efter alternativ i regionen och hittade då den här utbildningen i Hongkong då som var en magisterutbildning i journalistik på 1 år som var färdig 2010. Och efter det så flyttade jag tillbaka till Peking igen och började rapportera för svenska medier som frilans. Mellan 2010 och 2016 så skrev jag för över 100 svenska publikationer i Peking. Och dessutom gav jag ut mina första böcker under den tiden också. Och 2016 så blev jag svartlistad från Kina, vilket sannolikt berodde på min rapportering då, även om jag inte fick någon officiell förklaring. Och efter det så hade jag i princip 2 stycken alternativ och det var att flytta antingen till Hongkong eller Taiwan, för jag ville vara kvar i den kinesisktalande sfären så att säga här i regionen och fortsätta rapportera om Kina. Och då beslutade jag mig för att flytta till Taiwan, för Hongkong redan då hade ju börjat försämrats vad gäller allt från yttrandefrihet till akademisk frihet och så vidare. Kinas inflytande hade redan då börjat kännas av, så jag valde Taiwan istället. Och ja, sen 2016 så har jag fortsatt skriva för svenska medier och även skrivit ett par böcker till. Då. Så det har hunnit bli, jag skriver just nu på min 7:e bok och fortsätter rapportera för en rad olika svenska tidningar och magasin. Och dessutom givetvis så har jag min egen hemsida som jag försöker lägga mer och mer tid på, som jag vill göra då till den största svenska nyhetskällan om Kina. Och det är också då en annan sak. Så att böcker, rapportering för svenska medier och min egen hemsida, det är det som jag sysslar med.
Så intressant. Jag tänker att jag har hört lite från dig om just när du blev utsparkad från Kina, eller vad man ska säga. Kan du berätta lite om vad som försiggick runt det? För att jag förstår att det var fler journalister som åkte ut ungefärligen samtidigt.
Man kan säga att sen Xi Jinping blev Kinas president 2013 så är det många journalister som har blivit nekade nya visum eller på olika vis blivit utkastade från Kina. Och i mitt fall och så många andra frilansare som jobbar med journalistik eller andra kreativa yrken i Kina så använder man sig inte av så att säga rätt visum. Jag hade inget journalistvisum utan jag hade då lite olika former av visum. Och vad jag hade 2016 det var ett så kallat affärsvisum då, som väldigt vanligt att man får ett år i taget om man ordnar med en inbjudan. Det kan man fixa med på olika vis. Och jag hade då under mina 9 år i Kina aldrig haft några problem med visum och heller inte de flesta journalistkompisar som jag visste hade inte heller några problem som använde samma visum. Men 2016, när jag var tillbaka i Sverige för att ansöka om ett nytt ettårigt visum med precis samma dokumentation som jag hade året innan, så blev jag nekad det här visumet av den kinesiska ambassaden i Sverige. Jag fick ingen officiell förklaring till det. Jag hörde bara att det här var ett beslut som var taget i Peking och inte i Stockholm. Så vad som hände då var att förutom att min nya ansökan blev nekad så blev även mitt gamla visum makulerat trots att jag hade en inresa kvar, så jag kunde inte åka tillbaka till Kina överhuvudtaget trots att jag då hade Ja, min lägenhet, alla mina ägodelar och hela mitt liv där då, så att säga. Jag har bott i Peking 6 år på samma gata under den tiden. Och då fick jag ett tips från en person att om din visumansökan blir nekad i Sverige så kan du försöka ansöka i Hongkong istället. För att systemen är inte synkroniserade ibland, de här registren som de har över ansökningar. Och då försökte jag ansöka om ett turistvisum till Kina på plats i Hongkong. Det är alltså det enklaste visumet du kan få, en månadsvisum som nästan ingen svensk skulle bli nekad. I alla fall inte då, 2016, det var mycket lättare krav än vad det är för tillfället. Och det gjorde jag också med ett nytt pass. Jag fick så först ett helt nytt pass och ändå fick jag avslag igen då utan förklaring. Så det tyder på att ja, två ansökningar med två olika pass i två olika länder så tyder det på någon slags global svartlista. Och jag vet som sagt inte den utlösande faktorn till det här beslutet. Men jag misstänker givetvis att det handlar om en rapportering kring Gui Minhai. För att det blev ju en väldigt stor fråga internationellt. Och om det händer något i ett mindre land som är Kina-relaterat som blir internationella nyheter, då brukar kinesiska myndigheter titta närmare på vilka journalister, vilka akademiker, vilka organisationer, politiker som säger vad. Och jag var väl en av de journalisterna, eller kanske den journalist som skrev allra mest om Gui Minhai. Så därför så såg de väl säkert mina rapporter. Och efter det så ville de då inte att jag skulle åka tillbaka till Kina. Så på den vägen var det.
För det är så, om jag förstått det här rätt, att Kina läser aktivt medierapportering på alla möjliga språk. Och liksom listar då journalister som är pro respektive kontra Kina. Och ger liksom, vad ska man säga, bonusar eller liksom möjligheter till de som skriver positivt om Kina och gör det svårt för de som skriver kritiskt om Kina.
Att det finns exempel på utländska journalister som har fått olika form av fördelaktig behandling för att de har skrivit positivt, det är ju ganska vanligt. Det finns ju sådana här bjudresor när journalister från olika länder får åka till Kina och få allting betalt i utbyte mot att skriva positivt. Det här med listor, det existerar säkert också i olika länder, i olika ambassader. Det är ju listor som är hemliga i så fall då, så det finns ju ingenting som är belagt. Men vad som däremot är ganska säkert, det är ju att alla kinesiska ambassader, inklusive den i Sverige, tittar väldigt noga på vad som sägs och skrivs om Kina i såväl medier som den allmänna debatten. Och sen hur vidare de för en lista eller inte, det vet jag inte, men de har säkert samlat ihop en rad med namn på personer som de inte är nöjda med, de här personernas uttalanden om Kina då. Och sannolikt så befinner jag mig på den listan.
Ja, just det. Jag tänker vi ska gå tillbaks lite till, du nämnde Gui Minhai. Och för de som lyssnar som inte är helt insatta i det ämnet, kanske du kan berätta lite om vem han är och vad det var som hände kring det. Vad det är för typ av skandal.
Gui Minhai, född i Kina, flyttade till Sverige en tid som först för att studera och sen även då för att jobba. Och han befann sig i Sverige när massakern vid Himmelska fridens torg inträffade 1989, och då blev det genast väldigt farligt för alla intellektuella att återvända till Kina. Så Gui Minhai, han fick stanna kvar i Sverige och blev svensk medborgare på 90-talet och bildade familj i Sverige också då. Och sen till det så sysslade han med lite olika affärsverksamheter innan han gav sig in i förlagsbranschen. Och det gjorde han då som förläggare i Hongkong. Så i början av 2000-talet så började han dels skriva, men ännu mer då publicera olika slags böcker. Och det fanns ju böcker från faktaböcker om kommunistpartiets historia till rena skvallerböcker om korruption inom bland kinesiska tjänstemän då, helt enkelt. Och den här utgivningen i Hongkong skedde under en tid där kinesiska turister hade enklare att besöka staden. Dels på grund av Kinas ekonomiska växande välstånd, men även på grund av nya visumregler som gjorde det mycket, mycket lättare för kineser att åka till Hongkong. Och de här kineserna var inte bara intresserade av glänsande skyskrapor och shopping av märkesvaror, utan de är också intresserade av den här yttrandefriheten som finns i Hongkong, eller fanns rättare sagt på den tiden, som då inte finns i Kina. Så den främsta kundgruppen för de här böckerna som Gui Minhai publicerade var ju kinesiska turister. Och det var ju någonting som Kina ville stoppa, och framförallt president Xi Jinping då, som blev president 2013, drog igång en kampanj för att försöka hindra de här giftiga böckerna, som man kallar det då, från att nå Kina från Hongkong. Och Gui Minhais förlag var den största aktören inom den här sektorn, alltså regimkritiska böcker eller böcker med känsligt innehåll. Så 2015 så slog kinesiska myndigheter till mot Gui Minhais butik och kidnappade honom och fyra av hans kollegor. Och de andra fyra är nu ute. De är inte fängslade längre, men om någon anledning så har Gui Minhai hållits kvar, och han dömdes då tidigare i år till, alltså i början av år 2020 så dömdes han till 10 års fängelse. Så han blev alltså, ja, man kan säga att en anledning till att Gui Minhai dömdes fängelse var givetvis att statuera exempel. För att han var den största aktören inom en industri som kinesiska myndigheter ville stoppa. Så genom att ge sig på honom och fängsla honom, och dessutom att han hade utländskt medborgarskap, så visar man för andra förläggare och aktörer i samma bransch att ingen går säker. Så det har ju fått en enorm avskräckande effekt på andra förläggare i Hongkong då. Så att den här industrin av regeringskritiska böcker som publiceras i Hongkong är nästan helt död nu.
Och vad gjorde då svenska myndigheter när en svensk medborgare blir liksom arresterad / kidnappad på det här sättet i ett annat land?
Inte så mycket alls till en början. Det tog ett tag innan det här fallet kom upp på agendan, om man säger. Det fanns några stycken som vi tidigt skede försökte pusha på för att uppmärksamma det här fallet, men i Sverige så uppfattades det av många som en kines som blir kidnappad i Kina, vilket då hade att göra med att Gui Minhai, han publicerade ju böcker som bara var på kinesiska, han var inget namn i Sverige, men även givetvis att han är av kinesisk etnicitet och inte av svensk etnicitet. Man kan ju se andra författare och journalister som kidnappats, ett klart exempel är Martin Skibbe och Johan Persson, att det har blivit mer uppståndelse kring dem då. En annan anledning är givetvis att Kina är väldigt starkt ekonomiskt. Så från den svenska regeringens håll, precis som alla andra regeringar, så måste man gå en slags balansgång där. Hur stor sak vill man göra av att ens medborgare kidnappas? Hur villig är man att reta upp Kina och samtidigt riskera att förlora de ekonomiska fördelarna som man har i utbytet med landet? Så det var ju också en faktor som spelade in. Till svenska myndigheters försvar skulle sägas att man hela tiden har krävt Gui Minhais frihet och hela tiden har insisterat på att han är svensk medborgare, trots att Kina har försökt få honom att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och hålla på med alla möjliga slags tricks då. Så har svenska myndigheter inte spelat med, utan man har stått upp där och tydligt sagt att Gui Minhai ska släppas fri och han är svensk medborgare. Och man har även kallat upp den kinesiska ambassadören på svenska UD flera gånger i den här frågan. Men däremot hade man ju kunnat vara lite mer proaktiv och kanske samarbeta lite mer inom EU, inom det internationella samfundet, för att få till olika slags uttalanden och aktioner kring Gui Minhai. Man har inte riktigt varit så aktiv som många kanske hade önskat när det gäller att från svenska myndigheters håll då, samla opinion bland andra myndigheter och regeringar, framförallt inom ramarna för EU då, för att arbeta för Gui Minhais frihet.
Hur skulle du säga att liksom EU som helhet har reagerat mot Kina? Är det lite samma sak där? Att EU som stort är försiktiga eller liksom har på silkesvantarna när det kommer till Kina?
EU slår sig väldigt mycket för bröstet att man står upp för mänskliga rättigheter. Men när det kommer till kritan så har EU visat sig vara väldigt merkantilistiskt. Det vill säga att vad man prioriterar främst i utbyten med andra länder och regioner. Det är handel och ekonomiskt utbyte. EU, många aktörer inom EU, givetvis inte hela EU. Det finns ju också personer inom EU som har andra uppfattningar. Men i stort så har EU försökt att försvara sitt ekonomiska samarbete med Kina med den här gamla argumentationen att per automatik så medför ekonomisk tillväxt också demokratiska reformer. Men det har man ju tydligt kunnat sett i Kinas fall att det fungerar inte riktigt. Och man kan säga att EU har fått ett väldigt bryskt uppvaknande. Det har varit främst nu det senaste året, kanske de senaste 2 åren som EU har börjat reagera lite mer vad gäller Kinas repression och olika aktiviteter som då inte bara sker i Kina utan även drabbar utländska medborgare som exempelvis Gui Minhai och olika slags investeringar som hotar nationell säkerhet i olika EU-länder. Det är först det senaste, så att säga, 2 åren eller det senaste året som EU verkligen har insett att Kina inte är den samarbetspartner som man trodde att landet skulle vara. Så om man ska sammanfatta EUs inställning till Kina så har det bara varit fokus på ekonomi. Fram till och möjligtvis något drygt år sedan när man har börjat höra en helt annan ton från Bryssel när Kina kommer på tal. Sen finns det ju också olika aktörer inom EU. Den allra tydligaste aktören som kanske hindrar mycket av EUs potentiella kravställning eller en potentiellt hårdare linje mot Kina, det är ju Tyskland då. Kina är ju Tysklands största handelspartner. Många tyska företag, väldigt, väldigt viktig marknad i Kina. Och framförallt Angela Merkel har visat sig väldigt, väldigt ovillig att kritisera Kina över olika saker som har med mänskliga rättigheter att göra. Sen har vi givetvis länder som Ungern och Grekland som också har blivit ganska ekonomiskt beroende av Kina i och med stora investeringar. Så det är handel i länder som Tyskland och investeringar i länder som Ungern och Grekland har ofta på många vis hindrat en mer kraftfull, beslutsam, gemensam europeisk utrikespolitik gentemot Kina. Men som sagt, man har kunnat se vissa förändringar på det under det senaste dryga året.
Vad skulle du säga att de här förändringarna beror på? Varför har länderna och EU helt plötsligt nu börjat ändra ton mot Kina?
Därför att det har blivit så väldigt, väldigt tydligt att det pågår inga demokratiska reformer i Kina. Det står inte på deras agenda. Många inom EU och för den delen inom Kina och andra delar av världen trodde ju att när Xi Jinping blev president då, eftersom han tillhörde den yngre generationen, så skulle han bringa politiska reformer till Kina. Jag minns själv att jag satt och tittade på hans invigning tillsammans med några journalistkamrater, och varav ett par stycken var kinesiska, och de satt där och höll tummarna och sa att nu äntligen så kommer Kina bli mer öppet. Men det har ju visat sig bli tvärtom, och under de senaste 2-3 åren så har det varit så många saker som verkligen har blivit så övertydliga. Jag tänker då främst på det här politiska fånglägen för etniska minoriteter i regionen Xinjiang, men även utvecklingen i Hongkong och flera saker som har hänt inne i Kina också, som kampanjer mot dissidenter och människorättsadvokater. Det har helt enkelt blivit för mycket repression i allt för många områden för att de rösterna inom EU som argumenterade för att Kina skulle bli mer politiskt liberalt på grund av eller tack vare en ökad ekonomisk utveckling. De kan inte argumentera för det här längre, så att man har insett att Kina utgör ett hot på många, många vis för det politiska system som vi har i Europa.
Jag tänkte att vi skulle gå in lite just på det som har hänt dels med de här fånglägen och dels med Hongkong. Det var så att man samlade ihop sådär 1 miljon muslimer eller uigurer som väl tillhör islam och satte dem i någon slags fångläger där man menar att alla de här utgjorde någon form av säkerhetsrisk eller var potentiella terrorister eller vad nu den officiella bortförklaringen var.
Det här är någonting som har pågått sedan 2016 att man har då upprättat ett lägersystem. Politiska fångläger kallas allt oftare även för koncentrationsläger. Dit man då har tagit över 1 miljon upp till 2 miljoner muslimer. Och vad som har hänt här är ju att Kina har ju alltid haft ett väldigt stort problem i de områdena där det finns etniska minoriteter som vill värna om sin egen kultur och sitt eget språk. Vi har Tibet, vi har Inre Mongoliet. Hongkong är ju en sån, är ju ett sånt fall också, även om fast det inte gäller etnicitet, men man har i alla fall en egen kultur. Men just i Xinjiang då, så har det ju blivit särskilt allvarligt i och med att det har funnits en rörelse som har gjort motstånd i Xinjiang mot den här assimileringen. Det har inträffat en rad, man kan kalla det terrorattacker eller man kan kalla det organiserat motstånd som liksom har orsakat tiotals, hundratals dödsoffer. Och när kommunistpartiet stöter på något sånt här motstånd, då går man verkligen all in för att förtrycka det med kraft, med vapenmakt. Det ligger i kommunistpartiets DNA. Så den kampanjen som man tar sig för i Xinjiang just nu för att kväsa områdets etniska minoriteter, det är den största inlåsningen av etniska minoriteter som pågår i hela världen idag. Och man kan säga att Xinjiang har också blivit lite som ett testlaboratorium för hur man kontrollerar folk med högteknologi. Allt från olika molnbaserade appar till övervakningskameror och ansiktsskanning och allt det här. Och det spelar ingen som helst roll från kinesiska myndigheters sida huruvida du har gjort dig skyldig till ett brott eller inte. Huruvida du tillhör någon organisation som slåss för självstyre eller självständighet. Utan här går man på guilty by association, att ungefär hälften av de drygt 20 miljoner, 25 miljoner personer som bor i Xinjiang är uigurer eller andra etniska minoriteter. Och de förtrycks nu hänsynslöst av den här kampanjen då. Och det är väldigt, väldigt bizarra inslag, exempelvis att man tvingar muslimer att äta fläsk, man tvingar dem att dricka alkohol, man förbjuder dem att fasta under Ramadan. Och man gör en hel rad sådana saker som gör att man då helt enkelt vill ta död på den egna kulturen som uigurerna har. Det har även kommit rapporter det senaste året att det pågår tvångssteriliseringar och tvångsaborter och andra saker för att få ner födelsetalen för etniska minoriteter, samtidigt som etniska kineser flyttar in till regionen. Så det är lite samma sak som vi har sett ske i Tibet tidigare, men mycket, mycket mer våldsamt och mycket, mycket mer omfattande, och även då mycket mer allomfattande digital övervakning, i och med att tekniken som Kina besitter för att övervaka folk digitalt idag är så pass state of the art, är så pass mycket mer avancerad än vad den någonsin var när man hade samma kampanjer i Tibet.
Så lite, det känns ju, jag får i alla fall lite flashbacks till både hur judar behandlades i Spanien på sådär 1400-talet av inkvisitionen, och såklart Nazityskland, som väl är en ganska uppenbar referens i det här fallet. Och det känns ju som att här så går ju kinesiska regeringen fram med slägga istället för skalpell. Alla är skyldiga tills motsatsen är bevisad, och det låter ju som att man då försöker testa ut alla möjliga olika versioner av liksom prova både det som massaker på Himmelska fridens torg, det som man gjorde i Tibet, och så plus nya fantasifulla tekniker och modeller. Så liksom har man det här som någon form av testlaboratorium, som du säger då?
Ja, så är det ju absolut. Det har man ju kunnat se då, att de här olika formerna av övervakning och de här bizarra slags hembesöken och angiverisystemen som man har etablerat i Xinjiang, de har ju också införts på andra platser och i Kina då. Och sen då de här enorma resurserna som läggs ner på att utveckla övervakningssystem i Xinjiang då, det leder ju också till att man kan tillverka de här produkterna som behövs för att övervaka en befolkning väldigt billigt och exportera till andra länder. Så man exporterar ju även till andra diktaturer då, som får tillgång till de här, den här billiga övervakningsutrustningen. Så det är ju en hänsynslös kampanj mot en kulturell identitet i Xinjiang, mot en etnisk minoritet som inte bara får återverkningar i Kina utan även då i andra delar av världen. Och det är värt att notera att på 80-talet innan Himmelska fridens torg, då genomgick Kina en period av relativ liberalisering ekonomiskt och politiskt, som även innebar att etniska minoriteter fick rätt att utöva sin kultur i större omfattning, studera på sina egna språk, ha sina egna helgdagar, sina egna kläder, danser, traditioner. Och på den tiden så var det inte alls lika oroligt i Xinjiang, eller för den delen i Tibet eller Inre Mongoliet, så som det är idag. Utan på den tiden när man tillät etniska minoriteter, inklusive uigurerna i Xinjiang, att ha relativt stor grad av, eller ja, stort utrymme för sin egen kulturella identitet, då fanns inte de här motsättningarna, utan det är någonting som har skapats på grund av att kommunistpartiet under Xi Jinping går verkligen all in på att försöka instifta den så kallade då han-kinesiska, alltså den etniska kinesiska kulturen och språket, som en standard för hela landet.
Så pass. Det har ju kommit mycket rykten om, och jag vet inte om det här är konspirationsteori eller om det bevisat, att den här övervakningsteknologin som Kina jobbar med ingår då också i de olika elektroniska plattformar som de lanserar runt om i världen. Bland annat så har jag läst om att folk som har använt Zoom har, det visat sig att den informationen har landat på hårddiskar i Kina. Och samma att Huaweis telefoner då skulle ha kopplingar till den kinesiska staten.
Ja, så är det ju absolut. När du nämner Huawei, så det är ju någonting som står utom rimligt tvivel för alla som förstår sig på hur Kina fungerar och statens relation till näringslivet och så vidare. Det har ju, sen Xi Jinping blev president, så har det instiftats ett par nya lagar då, som ger vid handen att varje kinesiskt företag, eller egentligen varje kinesisk individ, måste samarbeta med säkerhetstjänst, polis och utredare. Om man ber om information, så har vare sig företag eller privatpersoner rätt att neka till en sån information. Vanligtvis då, om man vill ha information, säg i Sverige, då kanske man behöver ha en domstolsorder, eller man kanske behöver ha någonting som... man måste ta en juridisk process innan man kan begära ut information om företag och privatpersoner, ofta även som från myndighetens håll. Men i Kina så funkar det inte riktigt så, utan där straffas du direkt om du inte genast omedelbart lämnar ut den information som polis och utredare vill ha. Så vad gäller kinesiska företag, så har de inte möjlighet att säga nej till när kinesisk polis eller kinesisk säkerhetstjänst vill ha information som de sitter på. Och det här drabbar ju givetvis även utländska företag i Kina. Det finns väldigt, väldigt många exempel på hur utländska företag har samarbetat med kinesiska myndigheter för att slå vakt om sina egna intressen. Vi kan ju ta ett av de allra tidigaste. Det var Yahoo som gav ut en mailkonversation som en kinesisk dissident hade haft. Det här var, om jag inte minns fel, så var det 2000, det var i mitten eller slutet av 2000-talet, så det var för över ett årtionde sedan. Ja, den här konversationen ledde till att den här kinesiska dissidenten fick ett fängelsestraff på 10 år, eller om det var 11 eller 12, men väldigt, väldigt långt fängelsestraff. Och det försvarade Yahoo med att man följde de lokala lagarna. Men vad som var anledningen var givetvis att man ville vara på god fot med kinesiska myndigheter. Och sen har vi en röd tråd ända fram till idag, när vi ser exempelvis ett sånt företag som Volkswagen då, som fortfarande tillverkar bilar i Xinjiang, trots att en stor del av de anställda vid deras fabrik sannolikt är tvångsarbetare i form av etniska minoriteter. Och dessutom så har man försett den lokala säkerhetspolisen med fordon från sin fabrik. Och allt det här är för att, ska man ha tillverkning, göra affärer i Kina, då måste man vara på god fot med den kinesiska regimen. Så kinesiska företag måste samarbeta på grund av lag. Och det innefattar givetvis Huawei och alla andra teknikföretag. Och många västländska företag de samarbetar med kinesiska myndigheter därför att de vet att annars så är deras verksamhet i Kina hotad. Tillväxten är hotad.
Ja, och där har vi ju hört bland annat att Google censurerar mycket av sin information i Kina, Facebook likaså. Hollywoodfilmer som antingen inte släpps eller som liksom görs om för den kinesiska marknaden.
Ja, just Google och Facebook är ju två exempel som egentligen kan användas i motsatt riktning. För att Google valde ju att lämna Kina på grund av att det var för mycket censur helt enkelt. De var kvar där under lång tid, men vid ett tillfälle, tror att det var för ungefär 4-5 år sedan, så meddelar Google att nu kommer vi inte ha någon söktjänst i Kina längre, för vi kan inte rätta oss efter alla de här kraven vi får från kinesiska myndigheter utan att vår tjänst förlorar sitt syfte. Och vad gäller Facebook då, så är Facebook givetvis tillsammans med Twitter, YouTube och otaliga andra stora tjänster är blockerat i Kina, har aldrig varit tillåtet i Kina, det går inte att komma åt. Däremot har ju Facebook, eller i alla fall tidigare, gjort en hel del försök att komma in på den kinesiska marknaden. Mark Zuckerberg har ju suck it up för Kinas regim kan man ju säga då. Han har gjort flera resor till Kina, han bad vid ett tillfälle presidenten Xi Jinping att föreslå ett namn till hans nyfödda barn. Han har visat sig villig att kompromissa på massor med områden för att Facebook ska få tillgång till Kina. Det var till och med vid ett tillfälle som Facebook satte sina egna ingenjörer på att utveckla en tjänst för att censurera Facebook på det viset som kinesiska myndigheter ville. Men för Facebook, liksom för Google, så blev det för mycket till slut. Man jobbar nu inte längre aktivt för att försöka komma in i Kina, för att det är helt enkelt för mycket, the winter has come i Kina. Det är för mycket krav för teknikföretag och utländska tjänster. Så att om de då ska samarbeta på det viset som kinesiska myndigheter vill, ja, då skulle de förmodligen få lagliga problem i sitt hemland. Och om inte annars så skulle de i alla fall förlora all kredibilitet för andra användare. Så just vad gäller internetföretag, eller internet i stort, så har man ju sett att de senaste åren så har det ju i stort sett uppstått ett kinesiskt intranät. Själv då, sen jag flyttade från Kina till Taiwan, så har det blivit väldigt, väldigt svårt att hålla kontakt med mina vänner i Kina, för att det är ingen som använder de här västländska tjänsterna som är förbjudna. Jag använder inte längre kinesiska appar för att jag vet att de är ju övervakade. Så det är e-mail som gäller liksom, om man vill kommunicera med vänner i Kina, om man inte använder kinesiska tjänster.
Så pass, ja. Men även e-mail antar jag kan vara problematiskt för kinesiska användare, för att jag antar att internetbolagen kan lämna ut sån information också till de kinesiska myndigheterna.
Absolut. Om man då ska kommunicera med kineser som själva känner sig hotade av den kommunikationen man har, då gäller det ju för de som befinner sig i Kina att man skaffar sig ett VPN, alltså Virtual Private Network, som gör att man då kan surfa anonymt och sen använder sig av krypterade tjänster. Annars är det bara att ta för givet att kinesiska myndigheter ser och läser alla bilder och all text som skickas, som vid något tillfälle behandlas av kinesiska internetleverantörer.
Det tycker jag är väldigt intressant, för jag tror det är många som tror naivt att Kina är fortfarande liksom ungefär som Japan, att liksom, ja, där kan man ju göra vad man vill. Eller att jag kommer ihåg att du berättade för länge sedan om att du var överraskad över att klasskamrater aldrig hade hört talas om massaker vid Himmelska fridens torg och så vidare. För att man tänker ju själv att ja, men det är väl bara att googla det eller liksom lyssna på en podcast om det. Men det är ganska mycket mer nedlåst än vad man faktiskt tror.
Ja, det som är riktigt oroande är att det har ju gått i fel riktning då, från vårt perspektiv sett de senaste åren sedan Xi Jinping blev president. Kinesisk politik är ju som politik i många andra länder, att det är ju som en pendel, det går ju fram och tillbaka. Det blir ju reaktioner på olika händelser. Kommunistpartiet i Kina är ju ingen monolitisk organisation där alla tycker precis likadant, utan det finns ju olika viljor och olika prioriteringar bland tjänstemännen i partiet också. Man kan ju se tydligt att under Mao Zedongs tid vid makten så var det givetvis väldigt nattsvart vad gäller mänskliga rättigheter och yttrandefrihet och även Även ekonomisk utveckling. Allting var ju egentligen ett enda stort kaos, vilket kulminerade under kulturrevolutionen där. Men sen då när Mao Zedong dog och kulturrevolutionen slutade, då kunde man se ett ekonomiskt uppöppnande under Deng Xiaoping. Och det förde ju med sig vissa politiska reformer också, som ju resulterade i massaker på Himmelska fridens torg. Och efter den så blev det givetvis en period av en tillbakagång då, där man igen skärpte all censur och skärpte all kontroll. Och sen luckrades det upp igen då, när man då tyckte att man hade bringat alla meningsmotståndare in i ledet. Och det ledde ju till att då, ja, större utrymme på internet för aktivister, mer protester, större civilsamhälle. Och sen när Xi Jinping blev president, då fanns det så pass många potentiella hot mot kommunistpartiets maktmonopol, så att man har skärpt censuren, man har skärpt kontrollen igen. Så det går ju fram och tillbaka, och just nu under Xi Jinping så är vi inne i en period av en väldigt, väldigt hård kontroll. Förmodligen en hårdare kontroll än vad vi har sett alls sedan Mao Zedongs dagar, eller möjligtvis de följande 2-3 åren efter massakern på Himmelska fridens torg. Så som du säger nu, det här med, ja, massakern på Himmelska fridens torg eller andra nyheter. Extremt svårt att läsa eller prata om det i Kina, utan de som är intresserade av att konsumera nyheter, eller för den delen läsa historia eller statsvetenskap eller vad det nu må vara vid ett kinesiskt universitet, så får man en väldigt, väldigt ensidig bild. Det finns inget utrymme alls för att ifrågasätta kommunistpartiets historienarrativ eller maktmonopol för tillfället.
Jag tänkte vi skulle gå in och prata lite om just det här nedstängningen av Kina på senare år. Så är ju ett väldigt tydligt exempel det som händer i Hongkong med de nya säkerhetslagarna. Du kanske skulle kunna prata lite fort om Hongkongs historia och vad det är som har hänt nu med de nya säkerhetslagarna som man har infört.
Ja, en kort bakgrund då är ju givetvis att Hongkong överlämnades ju från Storbritannien till Kina 1997, och i samband med det så trädde ett avtal i kraft som garanterade att Hongkong skulle få ha kvar sin egen grundlag, ha kvar sitt relativt demokratiska och kapitalistiska system. Det formulerades så som att Hongkong skulle ha kvar sitt levnadssätt, och just den här grundlagen då som kallas för Basic Law, den garanterar ju då yttrandefrihet, akademisk frihet, mötesfrihet och en rad andra rättigheter som man inte har på det kinesiska fastlandet givetvis. Och efter att det trädde i kraft så kan man ju se att kommunistpartiet har ju försökt att bit för bit inskränka alla de här rättigheterna. Och en anledning till det som vi pratade om tidigare är ju att de kineserna som reser till Hongkong, de får ju se och uppleva ett helt annat samhällssystem som kanske gör att de ifrågasätter många aspekter av samhällssystemet i Kina. Och det är ju ett potentiellt hot för kinesiska myndigheter. Men även då att man i Hongkong kan organisera en form av motstånd, form av oliktänkande. Man har ju årliga demonstrationer till minnet av offren vid Himmelska fridens torg. Och en rad sådana här evenemang som kinesiska myndigheter vill stoppa. Och det här är någonting som har skett gradvis. Men även här kan man se en väldigt, väldigt dramatisk förändring sen Xi Jinping blev president. Den här nationella säkerhetslagen som infördes i Hongkong tidigare i år, som man kan prata lite mer om närmare, den var ju på väg att införas även i början av 2000-talet, men då stoppades lagen efter stora protester, stora fredliga protester. Men sen Xi Jinping blev president så har man inte visat något som helst tålamod eller någon som helst acceptans för sådana här protester. Så vi har ju den första stora uppmärksammade proteströrelsen i Hongkong var ju 2014, när vi hade den här så kallade paraplyrevolutionen, som utlöstes av att Hongkongborna hade blivit lovade att få välja sin egen regeringschef. Men när det skulle till att väljas regeringschef, då fick man bara rösta på de kandidaterna som kommunistpartiet på förhand hade godkänt. Så det var som att säga att ja, ni får välja er egen regeringschef, men ni får bara välja mellan de som vi nominerar. Det här utlöste ju de här omedelbara protesterna som var då 2014. som pågick i nästan 80 dagar när stora delar av Hongkong var förlamade för att de här demonstranterna krävde då ett ökat mått av frihet och att man skulle få välja sin egen regeringschef. Och ja, efter de här protesterna då, de åstadkom ju ingenting. De var ju till största delen fredliga, men de åstadkom liksom ingenting. Det blev valet av regeringschef gick till på Pekings villkor sen. Och sen 2014 så har man ju sett att de här demonstrationerna som ägde rum då togs ju som en varningssignal av kinesiska myndigheter. Det gjorde ju att man ökade repressionen och kontrollen inom flera sektorer i samhället i Hongkong. Och det skapade ju sig en reaktion då, som ledde till att de här nya och mycket mer våldsamma protesterna startade förra året. Och då har vi haft en väldigt, väldigt lång proteströrelse som delvis också varit våldsam. Och kan jag säga igen här att ja, vi hade ju inte de här oroligheterna i Hongkong till samma grad som tidigare, utan just som vi ser i Xinjiang så handlar det ju om att kommunistpartiet är helt ovilliga att kompromissa. Och det är därför som de här oroligheterna eskalerar på olika platser i Kina. Som vi har då samma mekanism. Hongkong har en egen kulturell identitet. Jag har bott i Hongkong tidigare. Hongkongborna är väldigt stolta över sin egen livsstil. Man har ett eget språk i stort sett och kantonesiska som man talar. Man har en egen populärkultur. I den kulturella identiteten den innefattar ju också att man reser mycket. Man är en internationell stad. Utbildningen är annorlunda och man vill då behålla den här egna identiteten. Precis som andra etniska minoriteter vill göra. Men det finns ingen som helst acceptans för det i dagens Kina under Xi Jinping. Så man har då sett det här som ett hot att Hongkongborna inte har rättat in sig i ledet. Och då bemöter man det med hjälp av det våldskapital eller det våldsmonopol som man har. Då. Så jag har sett sen de här demonstrationerna startade förra året så har jag över 9000 aktivister arresterats och många av dem döms till väldigt långa domar och vi ser nu att det är väldigt, väldigt många som lämnar Hongkong för att efter att man då införde en nationell säkerhetslag i somras, 1 juli, så är det nästan allting olagligt i Hongkong som man gör som kan uppfattas som stötande eller irriterande av lokala myndigheter eller kinesiska myndigheter. Den här nationella säkerhetslagen, den fungerar i stort sett då som en kinesisk lag. Att man säger då att ja, om du hotar den nationella säkerheten, då riskerar du upp till livstidsfängelse. Eller om du samarbetar med utländska aktörer, då riskerar du upp till livstidsfängelse. Hongkong har ju alltid haft ett rättssystem som är baserat på brittisk modell. Där man har lagar som är mer specifika, som inte är målande och svepande. Men den här nya säkerhetslagen är mer då av kinesisk modell. Och dels så riskerar man bli skickad till Kina som aktivist för att dömas i kommunistpartiets domstolar. Och de är ju inte fristående alls. Och Hongkongs domstolar har också på att förlora sin självständighet så att säga. Så det är väldigt snabbt som den här utvecklingen i Hongkong har gått väldigt, väldigt blivit väldigt, väldigt oroande och framförallt sen den här nationella säkerhetslagen antogs 1 juli då i somras så kan i stort sett kinesisk polis agera fritt i Hongkong för första gången någonsin och arrestera och i särskilda fall då skicka de här personerna man vill ha dömda till Kina för rättegång. Så det är en väldigt, väldigt snabb förändring från att ha haft en grundlag där mötesfrihet och yttrandefrihet garanteras så kan man nu bli arresterad och riskera 10 års eller upp till livstidsfängelse för att man vevar med en flagga där man föreslår att Hongkong ska ha högre grad av självstyre eller självständighet.
Ja just det, att de gjorde det olagligt att till och med skriva någonting som ens refererar till Hongkongs självständighet på flaggor, eller hur?
Mm, så är det och Hongkongs demonstranter har alltid varit väldigt innovativa och uppfinningsrika, så efter att den här nationella säkerhetslagen infördes då, att man inte fick gå ut med några plakat som hade negativa budskap, då var det många som gick ut med blanka papper, blanka plakat, alltså bara ett vitt papper och höll upp det i luften. Som en protest för att man visar att vi får inte säga någonting. Och även då så blev man då arresterad. Så ja, i Hongkong så kan man inte ens gå ut med ett vitt papper och hålla upp. För att då riskerar man att bli arresterad. Så är det tyvärr idag.
Den kinesiska regeringsmodellen att gå fram med slägga istället för med skalpell.
Absolut. Och även här så kan man notera att en väldigt stor del av civilsamhället i Hongkong förespråkar ju inte självständighet, de vill inte bryta sig ut från Kina, utan det handlar ju återigen bara om att man vill bevara sin egen kulturella identitet. Men i och med att den kinesiska ledningen är väldigt tondöv för det här och i och med att man inte accepterar någon som helst utmaning mot sitt eget maktmonopol, så har situationen eskalerat. Och ja, det är liksom en genomgående koncept att man ser i alla regioner där det uppstår någon form av kritik eller meningsmotstånd mot kommunistpartiets politik, så slår man ner det då, som du säger, med slägga snarare än skalpell, utan man går väldigt, väldigt hårt fram och misstänkliggör alla personer som ingår i en viss grupp. Det må vara Hongkongbor, det må vara uigurer eller tibetaner och så vidare.
Hur ser du framtiden för Hongkong nu? Var kommer Hongkong vara om 10 år?
Jag intervjuade förra veckan en bokhandlare som jobbade tillsammans med Gui Minhai i Hongkong förut. Han har precis öppnat en bokaffär här i Taiwan, och han är från Hongkong då, och han var en av de 5 som kidnappades, så han har suttit i kinesiskt fängelse. Och när jag frågade honom samma fråga så sa han bara helt enkelt att Hongkong har ingen framtid. Och Hongkongbor borde tänka på att lämna Hongkong så fort som möjligt. För att Hongkong är nu ett ställe som kontrolleras av kommunistpartiet. Och om du är då, ja visst, om du jobbar som, inom bank eller finans, eller om du jobbar som snabbköpskassörska, om du inte har något intresse av politik eller om yttrandefrihet och sånt inte är någonting som står upp din agenda, då kan det kanske vara bra att bo kvar i Hongkong. Men om du värnar om akademisk frihet och politisk frihet, så tyckte ju han bokhandlaren i alla fall att du måste lämna nu. För att man har redan kunnat sett flera exempel på där myndigheterna inte längre tillåter Hongkongbor att lämna Hongkong. Utan det riskerar att bli lite som ett fängelse är väl att ta i, men en plats där du inte tillåts utöva någon som helst aktivism eller utöva dina rättigheter, och där du heller inte får lämna staden om myndigheterna misstänker att du kommer göra det utomlands, så att säga. Så att det har till och med så fort blivit så illa att de som själva har lämnat Hongkong, rådslår att andra ska också göra det, för att det kommer inte bli bättre, det kommer bara bli värre.
Återigen så låter det här lite som judarnas situation i Nazityskland strax efter kristallnatten någonstans, innan liksom nazisterna bestämde att man inte fick lämna. Eller för den delen vad kommunisterna gjorde i Östberlin innan liksom man satt upp Berlinmuren.
Ja, det var en artikel som jag läste förra veckan som det var en skribent i Hongkong som skrev, som jämförde precis 1961 i Östberlin då, att du riskerar att bli skjuten i stort sett om du lämnar. En annan jämförelse är Shanghai 1949 innan kommunistpartiet tar makten där. Du kunde lämna innan, men efter det så blev det också farligt att lämna. Nu är vi inte riktigt där längre än i Hongkong, det blir ju inte skjuten. Men däremot så fanns det ju ett exempel som rullades upp förra månaden. Det var 12 stycken personer från Hongkong som försökte ta sig med motorbåt till Taiwan, och de här personerna hade ju varit inblandade i demonstrationer i Hongkong då, och sen försökte de fly till Taiwan för att de misstänkte ju, särskilt med rätta, att de skulle bli fängslade eller åtalade i Hongkong. Och då så tipsade Hongkongs polis kinesisk kustbevakning, så kinesisk kustbevakning tog dem, och de har suttit i isolering i 3 månader i Kina nu, och just om det var i slutet av november så meddelades att de ska nu åtalas för olaglig korsning av gränsen och riskerar upp till 10 års fängelse. Så det är fortfarande så att det kommer bli svårare och svårare för personer i Hongkong att lämna Hongkong. Och vi hade ett exempel som kom nu i för en vecka sedan bara, när det var en parlamentariker, en före detta parlamentariker i Hongkong, som flydde helt enkelt till Danmark. Han var parlamentariker till för någon månad sedan, när alla prodemokratiska parlamentariker lämnade Hongkongs lagstiftande församling på grund av att 3 stycken av dem uteslöts, och då lämnade de andra i protest då. Och den här personen då, Ted Hui som han heter, han har varit parlamentariker och aktivist i Hongkong i väldigt lång tid. Och han ansåg då att det inte var säkert för honom att vara kvar i Hongkong längre. Och under tiden så var hans pass var beslagtaget av domstolen för att han väntade på åtal för att han hade varit med i demonstrationerna då förra året. Och då fick han en inbjudan från en dansk parlamentariker om att åka till Danmark på möten om klimat och hållbarhet. Och med hjälp av den här inbjudan så fick han tillbaka sitt pass från domstolen i Hongkong, och sen åkte han till Danmark. Och när han väl kom dit så meddelade han att nu går jag i exil, jag kommer inte åka tillbaka och det är för farligt för mig. Och han fick även ut sin familj från Hongkong. Och efter det här exemplet då kommer det bli ännu svårare för aktivister och meningsmotståndare att lämna Hongkong. Och det är ingenting alls som tyder på att myndigheterna skulle kompromissa eller tillmötesgå de krafter i staden som vill ha ett större självbestämmande. För att allting sånt skulle ses som ett svaghetstecken för kinesiska regimen då. Så att det är liksom inte, man kommer inte helt plötsligt komma till insikt med att det vore säkert bättre om vi kunde samarbeta och gå de här prodemokratiska krafterna till mötes, utan de ska krossas helt enkelt.
Och det verkar ju som att det inte ens är säkert även om man lyckas ta sig ut ur Kina, för att jag kommer ihåg att jag läste en av dina artiklar om Gui Minhais syster i Stockholm, eller var det Stockholm, och Ann Linde-affären.
Gui Minhai har en dotter som nu bor i Storbritannien, men hon har ju vuxit upp i Sverige. Och hon har ju givetvis förföljts i och med att hon har arbetat för sin fars frihet, för att han ska friges. Och hon har förföljts på alla olika sorters vis av kineser, både i Sverige och Storbritannien och Tyskland. Och det är ju en sån där maktdemonstration som de gör för att veta, för att, ja, aktivister ska veta att Kina har koll på henne då. Som ett exempel är hon, Gui Minhais dotter, var vid bokmässan i Frankfurt. Så dök det helt plötsligt upp 2 stycken kinesiska personer. Ställdes och tog massa bilder på henne med en kamera från jättenära avstånd. Sa ingenting utan bara tog bilder. Och det är ju då en sån signal att ja, vi har koll på det liksom. Kinesiska myndigheter, vi har koll på det. Så att väldigt, väldigt osäkert för aktivister även om de lämnar Kina. Och framförallt om man har familj kvar i Kina, så används den här familjen regelmässigt för att hota dig, skrämma slag på dig och kontrollera dig.
Det visar ju sig att Kina inte bara hotar enskilda individer, dissidenter och så vidare, utan faktiskt ger sig på hela nationer som gör saker som Kinas regering inte är nöjda med. Bland annat så har vi när Norges regering då, eller Nobels fredspris, gavs till en kinesisk författare som man inte var nöjd med. Eller för den delen det som händer mellan Kina och Australien just nu. Skulle du vilja prata lite om det?
Ja, Kina använder ju väldigt ofta sin ekonomiska makt för att få igenom sin politiska vilja. Och det är väl inte ovanligt. Det finns väl andra länder som gör det också, men skillnaden är att Kina gör det på ett väldigt hänsynslöst vis, plus att den vilja man vill få igenom är ofta diktaturens vilja, sin egen politiska system så att säga. I takt med att Kina har blivit rikare så har man upptäckt att man även har möjlighet att tvinga fram fler kompromisser och fler tvinga helt enkelt mindre nationer till att buga sig inför Kinas krav på olika vis. Ett av de tydligaste fallen som du nyss nämnde då, det är ju Norge. Och det här var ju då att aktivisten Liu Xiaobo fick Nobels fredspris 2010. Och det här var någonting som Kina blev helt vansinniga över, för att Liu Xiaobo var ju landets kanske högst profilerade aktivist. Han hade vid flera tillfällen försökt införa demokratiska reformer genom olika former av upprop och så vidare. Och vid den här tiden satt han i fängelse då när han fick Nobels fredspris. Och kinesiska myndigheter svarade på det här genom att, ja, givetvis ville man ju först att beslutet skulle tas tillbaka och att Norge skulle be om ursäkt, men det skedde ju inte. Och då så slutade man helt enkelt att handla med Norge och placerade landet i den så kallade diplomatiska frysboxen. Inga kinesiska tjänstemän åkte till Norge och inga resor gick heller i den andra riktningen. Den norska ambassaden i Peking blev helt isolerad, helt tom. Inget kulturellt utbyte, politiskt utbyte pågick överhuvudtaget. Men framförallt då så fick Norge inte längre möjlighet att sälja sin lax och många andra varuprodukter i Kina. Och det finns ju även andra hävstänger, som exempelvis då att Kina ströp kranen på turister och studenter som kommer till Norge. Och det är också en stor inkomstkälla för många västländer att det kommer många turister och studenter som bringar in pengar till turistnäring och universitet. Så det var under några år här då som det var noll utbyte i princip mellan Kina och Norge inom såväl ekonomi som politik och kultur och turism. Och bakom stängda dörrar så pågick det ju givetvis en frenetisk problemlösningssessioner här. Hur skulle man lösa den här situationen? Och från Kinas sida så var man inte särskilt intresserad, utan man hade ju redan sagt till Norge att man vill ha en ursäkt och man vill att det här beslutet ska fördömas och så vidare. Och från norsk sida så förstod man då att, ja, om vi vill fortsätta handla med världens näst största ekonomi så måste vi gå dem till mötes. Och i slutet av 2016 så åkte Norges utrikesminister till Peking helt plötsligt på en resa som inte var förannonserad. Och sen så läste han i Peking upp en så kallad gemensam diplomatisk skrivelse där han då lovade att någon kinesisk aktivist aldrig mer ska få Nobelpriset. Han hyllade det kinesiska politiska systemet och utvecklingsmodellen. Han gick i god för Kinas territoriella krav, vilket innebär då Sydkinesiska havet och Taiwan. Det var en helt så här lång lista. Som man kallar det på kinesiska, eller vi som bevakar Kina kallar det för en kowtow. Det betyder alltså en bugning. Att man bugade sig helt inför Kina och gick med på alla deras krav i form av att man läste upp den här förnedrande listan då. Som jag är själv överraskad över att det inte har blivit en större debatt om det här i Norge. Givetvis är det många akademiker och organisationer, journalister som var helt förfärade över hur Norge som faktiskt i sin utrikespolitik har som officiell prioritering mänskliga rättigheter, hur man kunde gå Kina till mötes på det här viset. Och dessutom när Norge är ett av världens rikaste länder per capita. Om Norge inte klarar av att stå upp mot Kina, vem ska då göra det? Det var, man kan notera att Norge var i en svår situation eftersom man heller inte är EU-medlem, så man stod ju på egen hand gentemot Kina här. Så man beslutade sig för norska myndigheters sida att göra precis som Kina ville. Och därmed så kunde man då återuppta handel igen. Och det har ju lett till att, ja, Norge nu då, exempelvis när Liu Xiaobo dog senare, så var i Norge ett av få västländer som inte gjorde något uttalande kring det här. Och det har vi kunnat sett i andra saker som Hongkong och Xinjiang också. Att Norge är allt tysta gentemot Kina. Så Kina har ju verkligen lindat Norge kring sitt finger genom att man har visat att om ni inte gör som vi säger så kommer vi sluta handla med er helt och hållet. Så det är ju ett exempel. Och sen finns det ett exempel idag som pågår som är precis det motsatta. Och det är ju Australien. Det finns en väldigt stor diplomatisk fejd nu mellan Kina och Australien här som egentligen bottnar i några händelser som hände för ett par år sedan. Exempelvis då att Australien införde en ny lag. Man ska försöka hindra utländskt inflytande i politiken. Och det var ju riktat mot Kina då. Det finns en väldigt stor kinesisk diaspora i Australien. Väldigt mycket pengar. som kommer in från Kina till Australien. Och Australien har dessutom en tredjedel av landets export går till Kina, så det är ju särklart största handelspartnern. Och sen var Australien det första landet att förbjuda Huawei, kinesiska telekombolaget, i sitt 5G-nät. Och en hel rad sådana här saker hände. Och sen tidigare år så föreslog Australiens regering att det skulle till en internationell utredning om hur covid-19 uppkom. Och det var inte särskilt uppskattat i Kina. Så efter det så blev det verkligen en väldigt stor diplomatisk fejd med de här två länderna som har urartat verkligen efter sommaren. Och här igen så kan man se då att Kina försöker använda sin ekonomiska kraft för att tvinga Australien till politisk underkastelse. Man har infört strafftullar på korn, på vin, en hel rad, ja, givetvis nötkött, en hel rad sådana här viktiga jordbruksprodukter från Australien. Man har minskat på antalet turister och studenter. Det har väl också att göra med coronakrisen givetvis, men just att Kina har så extremt ekonomiskt inflytande över Australien har mycket att göra med Australiens järnmalm och dess naturresurser som man har skeppat till Kina. Så Australiens ekonomi är ännu mer beroende av Kina än vad Norges ekonomi någonsin har varit, eller många andra länders för den delen. Men icke desto mindre så har Australien valt att stå upp mot Kina. Man har inte alls lagt sig mot Kina på samma sätt som Kina är vant när man pressar mindre länder på det här viset, utan Australiens premiärminister framförallt, men även andra delar av regeringen, har varit väldigt, väldigt noga med att säga från att man inte kommer kompromissa vad gäller sina egna värderingar. Då. Kina har ju släppt en lista på 14 punkter som man vill att Australien ska sluta med. Och det innefattar ju att finansiera medier, finansiera tankesmedier som man anser vara negativa mot Kina och så vidare. Men Australien har verkligen sagt ifrån, så det är en väldigt, väldigt viktig diplomatisk fejd som utspelar sig mellan Kina och Australien nu. För att om Kina lyckas få Australien att vika sig, då kommer man ju givetvis använda den här taktiken mot ännu större länder. Kanske det är Kanada eller Storbritannien som blir nästa mål så att säga.
Vi har normalt sett något vi kallar för veckans konspirationsteori, men jag tänkte att du skulle få då bara fritt gissa på hur tror du att framtiden kommer bli för Kina och Kina internationellt. Trump till exempel var ju väldigt stark Kina-motståndare på slutet av sin presidentur, nu kommer det sannolikt en ny president. Vad tror du kommer hända de närmsta 5 åren med Kina?
De närmaste 5 åren så kommer Kina bli mer och mer repressivt och därmed även mer och mer isolerat. Just som jag nämnde med internet här, att vi ser ett kinesiskt intranät. Vi kommer även se samma tendens vad gäller allt från kultur till ekonomi till olika sorters tillverkning. Ja, för kinesiska kommunistpartiet så om valet står mellan att utveckla ekonomin eller globalisera sig eller då att slå vakt om maktmonopolet, då är det alltid maktmonopolet som kommer i första hand. Och ja, den här globaliseringen som Kina har genomgått på många vis, den upplevs nu som ett hot mot kommunistpartiets maktmonopol. Och man kommer inte att backa för omvärldens krav vad gäller exempelvis marknadstillträde eller lika villkor vad gäller handel eller lika villkor vad gäller medier och internetföretag, hur man kan verka i olika länder och så vidare, utan man kommer sluta sig mer och bli mer repressivt i syfte att slå vakt om det här maktmonopolet. Så inom 5 år så kommer Kina fortfarande ha Xi Jinping som president, i och med att han skrotade den här tidsgränsen för mandatperioder, så han kan egentligen sitta då hur länge som han vill, och han kommer fortfarande vara president, och han kommer vara president i ett land där kommunistpartiet har en starkare ställning av samhället än vad man har idag och vad man hade för 5-10 år sedan. Men däremot så kommer man vara mycket mer isolerat från omvärlden. Man kommer ha en minskad export, man kommer ha en minskat kulturell utbyte, utan det kommer bli en mycket mer isolerad enhet och säkert även då oberäkneligt land. Framförallt för mig som bor på Taiwan så talar vi alltid om risken för en kinesisk militär aktion mot Taiwan. Och om saker och ting går riktigt illa i Kina så har man ju en historia av att hitta en yttre fiende för att sluta de inre leden, och då står ju Taiwan först på tur. Så om 5 år ett mer slutet och lika aggressivt Kina, som dessutom utgör ett större hot mot sin direkta omgivning.
Tack, det låter som att ditt nästa flyttmål får bli Australien då, helt enkelt, när det inte går att bo i Taiwan längre heller.
Ja, det är faktiskt svårt att bedöma vilka länder som kanske inte skulle kompromissa med kinesiskt inflytande. Jag tror ju själv att Japan, där jag bodde 10 månader tidigare, har en väldigt realistisk inställning till Kina. Där så har man också att man verkligen ser det hotet som Kina utgör på ett helt annat vis än vad vi gör i Sverige och många andra europeiska länder, i och med att den geografiska aspekten är mycket, mycket, mycket närmare.
Avslutningsvis, så är det några sidor som du kan rekommendera, din egen blogg till exempel?
Ja, min egen blogg rekommenderar jag givetvis, min egen hemsida, inbeijing.se. Jag har haft den här sidan i 10 år nu, och det är den största svenska nyhetskällan om Kina. Och jag har även då ett medlemsbrev till prenumeranter, som är ett nyhetsbrev som jag skickar ut varje vecka, som jag lanserade förut i år, som jag lägger ganska mycket tid på. Så varje måndag så skickas de senaste nyheterna om Kina ut på svenska och till prenumeranter då. Det är väl det enda svenska nyhetsbrevet om Kina som jag känner till i alla fall. Och utöver det så skulle jag rekommendera några internationella medier. Om man vill ha koll på vad som händer i Hongkong så är Hong Kong Free Press en väldigt bra sida och tjänst, som dessutom inte har någon betalvägg överhuvudtaget. The Guardian har en väldigt bra bevakning kring Kina och Taiwan. Man har en och ibland 2 personer här på Taiwan baserade. Så det är en väldigt bra sida som inte heller har någon betalvägg. Och sen en liten skräll då kanske till slut här, Deutsche Welle, den tyska public service i stort sett, som öppnade sitt Asienkontor här i Taiwan för bara 2 eller 3 år sedan. Så man har 5 stycken personer på plats i Taiwan och skriver väldigt mycket om Kina och Taiwan. Så bara Deutsche Welle har ju fler personer på plats i Asien än vad alla svenska medier har.
Tack så mycket för att du tog dig tid att vara med, och så får du ha en fortsatt bra dag.
Och tack till alla våra lyssnare. Ni kan hitta oss på YouTube, Spotify, Amazon, Audible. Länkar finns också från Facebook och på podbean.com. På återseende.